Vi är ju inne i adventstid. Vi väntar på Jesu ankomst, eller hur?
Yes.
Annars så går du hem och slår upp advent i din ordlista, och jag gjorde det senast här om veckan när det stod ankomst. Men när vi betecknar advent så tänker vi på Jesu ankomst. Och när jag satt och förberedde när jag predikade så kom ett tilltal mot mitt hjärta som jag upplever också är ett tilltal till dig. Och lyssna nu, för att den här delen fick, alltså det förvandlade delar av mitt liv för ganska många år sedan. Och jag fick det tilltalet tillbaka på något sätt. Och jag tror Herren vill säga kanske till några här inne just vad han sa till mig. Och det var det här: du lever ditt liv med en rädsla för himlen. Det är inte så att du har stött bort tanken på det. Ja, Jesus, det är fantastiskt, och vi läser Guds ord och vi går till kyrkan och så vidare. Men hälsningen som kom till mig var: även fast du är kristen och har växt upp kanske med kristna föräldrar, så har du en rädsla inför vad som ska komma. Och det artade för mig, så var det så här att: hjälp, vad ska jag hinna med innan jag får möta Jesus? Ja, jag vill gifta mig. Jag vill flytta hemifrån. Jag ville prova på några saker i livet. Men ändå så levde jag med en fruktan för framtiden. Och det var inte att jag trodde lite på Guds ord. Jag hade ägnat hela min uppväxt till det. Men tilltalet som kom över mitt liv, som jag tror också är en hälsning till någon här inne, är just där: du behöver inte vara rädd för framtiden om du har sagt ett ja till Jesus. Okej? Och om det känns spooky liksom och konstigt, kom till mig så snackar vi om det efter det här mötet, eller vi tar en kaffe och vi bara delar lite tankar. För att det är så ovärt att gå i fruktan för framtiden om man har sagt sitt ja till evangelium. Med det sagt så går vi in i predikan. Okej. Vi är inne i advent, ja, och vi har ju det här ljusen visar ju primärt, så att det är svårt att blunda för. Och inför den här predikan så tog jag del av en studie som var gjord 2014. Och den handlade om saker vi hoppades på men inte gjorde. Och när man frågade människor som var 50 plus: vad ångrar du mest av ditt liv? Så var det några saker som kom upp för de flesta. Och det var: jag önskar jag var en bättre förälder. Jag önskar att jag hade varit ute och rest lite mer. Och jag önskar att jag hade lite bättre kontakt med mina släktingar. Och framförallt, jag önskar att jag inte tog jobbet på så fruktansvärt stort allvar. För de yngre personerna, det här är 2014 så det kan ju ändra till lite, men personer som var under 20 år, de sa så här: det jag ångrat mest hittills är att jag har så lite kontakt med mina släktingar. Och den andra var att inse att man är på väg mot 30 är inte så farligt ändå. Okej? Så om ni inte är vid 30 än, det är inte värdet gått under. Nej, utan det finns bra saker efter 30 också. Eller hur, Matilda? Du är inte rädd för det, va? Ja, det, du vet, jag vet, du är den här målgruppen här. Men det är ett bra liv som kommer efteråt också. Och en annan var: man behöver inte ta allt på så fruktansvärt stort allvar. Det är okej att misslyckas. Man får komma igen. Och den här delen om förväntan på livet eller det man inte gjorde, det stämmer lite överens om med dagens text. Att när man ser liknelsen om talenterna som man kommer att predika över från Matteus 25. Det kommer som ett svar från, för lärjungarna frågar Jesus: vi undrar, för vi vet, vi har gått med dig nu flera år, vi vet att du är på väg bort från oss. Men vi undrar, när kommer du tillbaka? Och vad blir liksom tecknet för att du kommer tillbaka? Och säger Jesus: det är en bra fråga. Men ofta när Jesus säger någonting så förklarar han i liknelser. Och han gav dem två liknelser. Och den första var om 10 jungfrur som skulle gå ut för att möta sin brudgum. Och sen hade de här oljelamporna. Men bara 5 av dem hade fyllt i olja i sina lampor. Och de andra 5 gick med tomma oljekannor. Eller oljelampor utan olja. Och sen när mästaren dök upp, eller när brudgummen dök upp, så gick de ut. Men då upptäcker 5 stycken att vi har inte förberett våra liv för att hitta fram till brudgummen. Vi har inte fyllt i lampolja. Och då säger de till de andra 5, kan inte vi få olja av er? Varpå de säger, nej, för om vi delar ut till er, då vet vi inte om det räcker till oss. Ni behöver förbereda hans ankomst så att ni vet när han kommer. Så det han säger egentligen, det är att, ja, du kommer tillbaka, okej. Lev då som att du väntar på hans ankomst. Han talar ju om sig själv där, men i en bredare liknelse. Och den andra liknelsen han ger som vi ska kika på, det är att när du kommer tillbaka, vilken tid? Ja, det är frågan, vi vet inte riktigt. Men tänk på det här. Att lev och vänta och gör rätt för dig. Du kommer få vänta, för Jesus han gick bort från lärjungarna. Och han visste att han skulle vara borta en avsevärd tid. Men det han vill säga, det är som den överbryggande kontexten, det är som att lev med förväntan och gör det bästa du kan av ditt liv som är nu. Okej. Okay. Så lev med förväntan. Och ibland så har man förväxlat detta bibelställe med ta dina gåvor och gör allt du kan med dem. För att du kommer få ansvara på det på ett speciellt sätt i himlen. Det är delvis sant. Men då har man förväxlat det kanske med att självrättfärdighet tar mig till himlen. Och det är inte bibliskt. Vi vet att frälsning kommer bara på grund av nåd. Utifrån vem Jesus är. Vad har han skrivit i sitt ord? De säger som att om ni tror på mig, tar emot mig, då blir ni Guds barn. Så det är inte vad jag gör primärt. Jag kan inte förtjäna frälsning. Jag kan inte göra en massa gärningar och sen blir jag räddad. Nej, utan det kommer på min tro. Men sen påverkas livet också med de gåvorna som jag har fått av Gud. Så att jag menar, jag kan inte säga att jag är kristen, men sen är det ingen som någonsin ser det i mitt liv. Utan det har ju hänt någonting på hjärtat. Men det kommer vi till senare. Så den överbryggande kontexten, den är att gör det mesta möjliga av varje andligt tillfälle. Talenten i den här frågan, det är liksom den stora gåvan om Jesus Kristus. Det är den som väger tyngst. Och sen frågar Jesus, hur har du gjort med ditt liv? Och det är där vi kommer till texten. Matteus 25. Vi ställer oss upp igen, men det gör vi när vi läser Guds ord, tycker jag. Matteus 25 och vers 14. I Jesu namn. Det kommer att bli som en, när en man skulle resa utomlands. Han kallade på sina tjänare och han lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Var och en efter hans förmåga. Lägg märke till förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fick 1 talent, han grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till sin herre och sa: Herre, 5 talenter överlämnade åt mig. Nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnade åt mig. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått en talent kom fram och han sa: herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Men av fruktan för dig så gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Du borde i så fall ha satt in mina pengar i en bank så att jag kunde ha fått igen det som är mitt med räntan när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Ty var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har, från honom ska det också tas det han har. Kasta nu ut den här odugliga tjänaren i mörkret här utanför. För där kommer man gråta och skära tänder. Okej. Varsågod och sitt. En lång resa på den här tiden. Det är inte som vi tänker kanske att nu ska vi åka till Australien för att det är långt bort. Utan en lång resa här. Det var minst att man skulle vara borta ett år. Kanske 2-3 år. För att man kunde inte begagna sig av färdsätten, så man skulle vara borta länge. Och då fick man ha ett antal tjänare som tog hand om sin, om min liksom egendom och mitt företag eller min gård och så vidare, va? Så att när han drar iväg den här herren, då vet han att hans fastighet, hans djur behöver tas om hand. Han kanske ägorna, man kanske behöver köpa och sälja vissa grejer. Och då anförtror han sin förmögenhet åt olika tjänare. Och när man läser den här storyn, då kan man se liksom den här mannen, han är stenrik. Han har en enorm förmögenhet. Och när man sen tänker och bara, okej, men en kille, han fick 5 talenter. Låter ju schysst. En fick 2, men en fick bara 1 talent. Vad är då en talent? Ja, det visar sig att en talent, det var ett slags mått som vägde ungefär 35 kilo. Och så la man det på vågen och sen fick man se hur mycket pengar man behövde lägga på andra vågskålen för att se liksom hur det vägde upp. På den här tiden så vägde man mycket av sin valuta i silvermynt. Och nu kommer liksom grejen här. En talent är värt lika mycket som 6000 dagslöner. Hallå, hallå? Så en talent, det är sjukt mycket pengar. Och jag räknar lite på det här. För att om du har en normal lön, jag räknar på 28 000 här. Om du inte har 28 000 då får du gå till din chef och klaga. Och har du mer så ja, får du vara tacksam för det. Jag räknar på 28 000 och det visar sig att 6 000 dagslöner i förhållande till det penningvärdet är 8 miljoner 400 000. Det är vad han som får minst får. Han får 8,5 miljoner av sin mästare. Och så säger han, nu kommer jag gå iväg, jag ber att du förvaltar min egendom här. Så att han har mycket. Och mästaren, det representeras av Jesus. Och den tiden som vi är i nu, för Jesus har ju inte kommit tillbaka än. Så det är ju liksom arbetstiden på något sätt. Så mästaren räknar fullt ut med att hans tjänare ska ta hand om hans egendom. Egentligen då vår jord. Tills han kommer tillbaks. Och så förvaltar nu detta. Vilket leder oss in på punkt nummer 2. Att han ger sig av och så delar han ut till olika ut efter lite vem de är, vad de har för förmåga i sitt liv och lite vad han vill att de ska förvalta. Och om man tar den snäva kontexten liksom utifrån direkt från bibelordet, så när han då tänkte han mest liksom utifrån den judiska kontexten, att här har vi prästerna, här har vi de skriftlärda som har liksom, de var anförtrodda med mycket. Det var ju den tidens lärare och profeter och så vidare, va? Och de som lärde och undervisade i templet. De hade liksom fått hela lagtexten. De hade templet där Guds härlighet fanns. Och de hade liksom anförtrotts mycket av det goda. Men de hade spilt bort det. Så när de skulle vara präster för folket så var de istället präster för sig själva. Och sen inneslöt de hela förmögenheten i sig själva. När de skulle vara ljus för världen så var de istället bara ljus för sig själva. Och så var de onda och olydiga tjänare. Men den här texten anspelar också mot alla egentligen som har upplevt eller upptäckt eller som vet vem Jesus Kristus är. Du är en tjänare för honom. Så att texten spelar båda på de här parallellerna. Vet vi vem Jesus är, då har vi också anförtrotts mycket. Vi har anförtrotts något stort. Och talent i det här fallet, det har många gånger översatt som talang. Har du fått de här talangerna, då äger du det här, va? Och så vidare. Men på 1500-talet under reformationstiden så var det en man, en teolog som hette Jean Calvin. Och han började studera det här. För han tänkte, det här verkar intressant. Är det verkligen liksom talang utifrån, liksom jag har fått en förmåga här att göra det här och det här, eller har det finns ett djupare syfte? För att innan så tänkte man mest på talent som någonting man har fått från Gud. Och sen i liksom senare kontext har man sett, det är talanger, Andrea har talanger, jag har talanger, Dalip har talanger och Anastasia har talanger och så vidare. Och så mätte man i förhållande till vad man trodde att man hade fått. Men när han studerade så upptäckte han egentligen att talent, det var vad Gud har anförtrott åt dig. Det är ett mått på det som Gud har gett dig. Så din talent, det är gåvorna du har fått av Gud. Och framför allt att du har lärt känna Jesus Kristus. Frälsningen är den yppersta talenten liksom. Så när man vägde det sen mot bibelstycket och våra liv, så visar det sig att om jag tänker efter då, okej, jag är kristen sedan x antal år tillbaka, det här rör mig. För enligt Calvin så säger han så här, vi som sitter här, vi är extremt rika. Det var hans liksom överbryggande tesen när han hade studerat det här. Och jag ska bevisa det för dig. För att han menar så här, om du någon gång har öppnat din bibel, om du har varit på ett möte, om du har hört en predikan, om du har gjort en andlig upplevelse, så har du cashat in en peng. Det var så han översatte det. Och då tänkte jag så här, jag har varit på ganska många möten. Jag kom till tro i tonåren och jag är 40 nu. Ja. Och det är ett antal tusen möten där, va? Och det är ett antal tusen gånger jag öppnat min bibel. Alltså är jag sjukt rik enligt hans tes. Och vi med. Frågan är sen, vad gör vi med det? Vad gör vi med våra rikedom? För att om vi utgår från att Gud har gett oss möjligheten till att lära känna honom, så har han visat oss i sitt ord vem han är. Jag har hört Lasse predika, jag har hört min gamla pastor predika, jag har hört min ungdomsledare predika och så vidare, va? Jag har fått massor med inkomst på mitt bibliska konto. Men vad Calvin och många med honom menar är, vad gör vi med de här grejerna? Vad gör vi med allt som vi har fått? Och det var en tanke som slog mig egentligen för ganska länge sedan, men också inför det här. Och det är en sak jag funderar ofta på. Hur skulle det se ut, tror vi, om våra församlingar i det här landet tog missionsbefallningen på allvar? Hur skulle det se ut om varje husgrupp som vi är med i blev en missionerande husgrupp istället, om vi inte redan är det? Hur skulle det se ut om vi blev en rörelse som påverkade den här samtiden? När Pingst gjorde en visionsfilm för ett tag sedan, så då kallade de det ett brev från framtiden. När man visionerar om framtiden, hur det kommer se ut. Och en av de här sakerna man tar upp, det är just det. Det är en rörelse, alltså en pingströrelse, som har tagit sin tro och sitt kall på allvar. Som inte bara blir kyrkobesökare för sakens skull, utan man går till kyrkan, man får någonting, man får en gåva och man delar ut den sen. Och den rörelsen växer för att den är genuin, den är solid och den är äkta. Och då växer den också. Man brukar säga att ibland en församling som är hälsosam växer av sig självt. Behöver inte ledarna kämpa ihjäl sig som tokar för att det ska hända något. En kropp som är hälsosam växer. När jag har sagt så här ibland, då har jag fått en invändning emot mig direkt. Och om du sitter där som har den invändningen, då kan vi ta den någon gång. Men okej. Okay. Men det här, du säger så här. Ja, men jag har en invändning mot dig. Jag är inte sån. Okej, okay. Du är inte sån. Nej, okej. Okay. Men alltså, jag lever mitt liv, förstår du. Jag reflekterar Gud på mitt sätt. Fine, fortsätt med det här, du. Men vad händer om ingen upptäcker det? Vad händer? För att jag vet inte hur du är, men när jag har vaknat för tidigt någon gång och på väg liksom till skola eller när jag har jobbat många år tidigare, man är inte jättehelig alla dagar, va? Handen på hjärtat. Eller är det någon som är helig här 365 dagar om året? Alltså i helighet utifrån det som vi tänker är reko, fullständigt liksom, bara skiner Jesus. Alla bara, vilken människa. Så jag måste komma nära honom så jag får känna på honom. För han är så underbar att vara nära. Jag är inte sån varje dag. Så min omgivning är inte det här bara, vilken grym kille du är. Liksom. Nej, jag är lite trubbig ibland också. Men jag bär en övertygelse om att det jag har förvaltat mitt liv på, det är äkta och håller att stå på i livets alla lägen. Men jag tror, och jag är fullt övertygad om det egentligen, att om våra församlingar mer och mer skulle ta ett aktivt ansvar för våra städer, så skulle mycket se annorlunda ut om 15 år. Med det sagt så fortsätter vi. Utifrån det här så har jag tänkt på en sak, för att det behöver inte bli så komplicerat. Alltså svara gärna den där telefonen om du behöver det, om det är ett nödsamtal. Så låt inte mig störa. Men vi fortsätter. Om det händer så här bara, okej, men jag är inte sån. Nej, men du är på ett annat sätt. Och det är det jag vill säga. Jag hade en god vän i min förra husgrupp. Han sa så här. Alltså, vi stod och snackade ute mellan våra bilar en gång. Han hade sin biluppfart och sen var det en häck och sen var det en biluppfart. Okej, okay. Inget konstigt. Två grabbar som bara stod och tvättade bilarna dagarna ända. Den ena hade en väldigt risig bil. Jag säger inte vilken bil det var nu, för då blir det så ledsna en del. Och de bara snackade så här, liksom vanligt jobbsnack liksom. Ja, du står och tvättar din bil. Ja, du mekar med din bil. Ja, hur är läget? Bla, 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 bla. Den ena mannen var härligt frälst, som vi säger. Den andra mannen var inte där. Han tillhörde en annan gruppering. Ja, och det är inget missionssnack så här, va? Inga extrema vittnesbörd. Men det som skiljer det är att han har ett genuint hjärta och han är intresserad av honom och han längtar efter att han ska bli frälst. Han ber för honom och så vidare, va? När inte han tittar på. Ja. Och sen när de har mötts ett antal, jag kommer inte ihåg om det var år nu eller vad det var, så säger den här mannen med den risiga bilen: du, kan inte du berätta för mig vad det är du äger? För att din tro, den verkar vara på riktigt, va? Det här jag har gått och dragits med nu i ganska många år, det är fejk. Alltså, i jämförelse med dig så märker jag att du lever ett äkta liv. Du inte bara lever det, utan du delar det också. Du har berättat om vad liksom din tro har inneburit för dig. Du är inte värsta missionären, men du är en vanlig rekosnubbe, va? Så det behöver inte bli så konstigt. Det som händer är att gubben med risbilen, han överlämnar sitt liv till Jesus. Wow. Vardagsmission, när den är liksom naturlig och hälsosam och inte liksom påklistrad eller flaky, som man säger ibland. Utan när den är äkta, så funkar det. Men så kommer det också i texten här, stycke 3. Det kommer en dag med redovisning. När Jesus på något sätt, eller mästaren då, möter upp de här människorna. Mästaren som är Jesus, det har ni redan listat ut. möter upp de här människorna och sen kommer han med 5 talenter, va? Och sen, ja, jag fick 5 talenter, nu har jag investerat det och jag har liksom tagit hand om det, så här har jag tjänat 5 till åt dig. Wow, bra, du är duktig, du är en god tjänare. Jag ska sätta dig över mycket. Välkommen in i min boning. Och sen kommer den här med 2 talenter, va? Och det är samma för honom. Och jag har fått 2, jag har investerat det här, jag har tagit vara på mina chanser. Här är 2 till. Bra jobbat, du är en duktig och trogen tjänare. Jag kommer sätta dig över mycket för att du har varit trogen i det lilla. Okej? Sen kommer den tredje och det är lite annorlunda här. Och vi ska läsa texten, vad är det han säger? Jo, han säger så här i vers 24. Också den som hade fått 1 talent kom fram och han sa: Herre, jag vet att du är en hård man. Och det han säger här, det är egentligen: jag vet att du är en skleros man. Ja, det låter lite konstigt, men det, så är grundtexten. Skleros är liksom grekiska ordalydelsen för att vara hård. Och det är därifrån liksom sjukdomen skleros eller multipel skleros kommer ifrån. Det är som plack på kroppen så att vävnaden stelnar och blir hård. Och inte så här mjuk och god som den ska vara. Men det epitetet som han lyfter fram här, det är: du är en hård man. Du är en sklerosman. Du är en människa som är hård och kaxig och tuff och orättfärdig, som jag behöver vara rädd för. Du cashar in där du inte har sått och du samlar ihop där du inte har strött ut. Så jag förstår att du är en businessman som liksom behandlar dina tjänare strängt. Och sen så har han liksom grävt ner sin gåva istället när han borde ha tagit hand om den. Du kunde åtminstone ha gått till en bank, säger han, så åtminstone fått ränta på det här när han kom tillbaka. Men du, det jag har, mitt problem med dig, säger han så här, det är att du är lat. För den här mästaren, han var ju extremt generös. Vi såg den enkla talenten här, 8,5 miljoner, va? Du har fått allt det här, du kunde bara viftat med det lite åtminstone. Men du var lat. Du gick inte ens till banken. Så poängen här är att du fick en gåva, men du brydde dig inte om den. Du kunde ha gjort allt möjligt med din gåva, men du lät den vara. Och den här texten, den talar inte bara om liksom livet som kommer efteråt, utan den talar om också vart vi är på väg. Dit vi är på väg, ut med vägen, så har vi fått olika uppgifter. Vi har fått olika gåvor, men den främsta gåvan är att vi har fått se vem Jesus är. Och sen kommer liksom den här redovisningen. Människor är livrädda för redovisning. De senaste undersökningarna jag läst visar att människor är mer rädda för att prata inför folk och redovisa saker än att flyga och hoppa från höga simtorn och sånt där, va? Jag vet inte hur det är mer, men det säger statistiken i alla fall. Så redovisa inte kul. För jag tänker att om man är extremt nervös för en redovisning, då är det någonting man har gjort som gör att man är så skraj för att stå där. För att när prästen frågar fram i kyrkan om du vill äkta den där snygga tjejen som står där, då är det inte som man bara, oh, liksom läskig kvinna som står där som jag måste äkta, utan jag vill ju svara ja, för att jag har rent mjöl i påsen. Och då är det enkelt att redovisa vad man känner. Men den här mannen, han känner förmodligen inte mästaren. Den tjänare som, trots att han har sett vem Jesus är, så vill han inte ta emot honom. Och så har han grävt ner gåvan istället. Och det finns en tanke här, va, med att om jag tar hand om det jag har fått, så välsignar också Herren det. Du får en gåva, eller du får se vem Jesus är, så tar han också hand om vad du gör med den. Och det stämmer lite överens med hur Gud är, i alla fall utifrån en nytestamentlig kontext, att lite som vi lever det här livet och vi förvaltar det, så ser vi också. För att det här är också en metafor, det är en liknelse, det är en bild på, inte bara då utan vad som komma skall. När vi väl är bland himlavalven, alltså om nu himlen kommer ner hit eller om vi flyger upp, det är liksom, vi tar det en annan gång. Men poängen är att när vi väl är där bland Jesus änglarna, så kommer inte alla sitta på likadana stolar och bara lata sig och vila, utan det kommer vara olika typer av aktiviteter där uppe. Och flera ställen i nytestamentlig kontext talar om att det kommer vara olika ansvar även i himlen. Ett talesätt som jag hör ibland, jag vet inte om du hör det, men det är att bygga upp ett andligt CV. Att på något sätt samla upplevelser, gå på tusentals möten, men aldrig göra någonting med det. Det blir lite som de här pengarna som Calvin talade om. Varje gång vi gör en andlig upplevelse så cashar vi in. Och jag säger inte det här nu för att liksom lägga en börda på någon att liksom, vad ska jag göra och varför har jag inte gjort mer i mitt liv? Det är ett erbjudande. Du har upptäckt och sett vem Jesus är. Du har en enorm förmögenhet i din liksom pengapåse. Så vad hände med tjänaren då? Ja, han skulle få gå ut och lämna gemenskapen och han skulle liksom få skära tänder och vara skraj. Och det skulle vara riktigt illa, va? Och här har jag läst på lite extra, för att här säger kommentarerna lite olika. Nu blir det lite tekniskt här. Men ibland så har man predikat att det är liksom, du lämnar jorden och du är på väg bort från himlen. Du kommer inte till himlen, så du kommer bort någon annanstans. Men det kan också peka på att man tittar in i himlen och ser allt det goda som finns där och allt härligt och fantastiskt. Men den gåvan jag fick som jag inte förvaltade riktigt, trots att jag är frälst, jag är kristen, jag har kommit till himlen och så vidare, så kunde jag fått ta del av något mer när jag väl var där. Och sen ångrar man sig för att man inte tog vara på möjligheten. För den överbryggande kontexten i bibelstycket är liksom att ta vara på de andliga förmågorna eller den gåvan som du har. Ta vara på ditt liv. Ta vara på ditt liv med Gud. Ta vara på det. Och den här tjänaren som kallade sin mästare för hård. Han känner förmodligen inte ens mästaren. Så för honom så är det så bara, okej, jag vill inte ha med dig att göra. Jag ser att du är det här. Jag misstänker att du är det här och det här. Men jag känner inte dig. Så det är en lite lös utgång här. Men vi som känner Jesus, vi har också ett ansvar att med liksom hela vårt liv visa på vem han är. Och den stora avslutande poängen, det är egentligen alltså att i förhållande till allting som du har upptäckt om Jesus, ta vara på det. Även om du så liksom inte kommer åka till Afrika och missionera med en jättestor megafon, så öppna åtminstone din pengapåse och visa, det här tror jag på. Det här har förvandlat hela mitt liv. Det här har gett mig det här och det här och det här. Det här har gett mig en mening med livet. På grund av att jag är kristen så har mitt liv fått en ny mening. Nu vet jag vem jag är, för jag är erkänd av en Gud som har kommit till den här jorden för att proklamera evangeliet. Men vi kan inte ha det i säcken hela livet och tro att det ska bli en förvandling när pengarna ligger i säcken. De måste komma upp ur säcken. Okej, jag tror ni fattar. Så Gud har inte kallat oss till något mediokert liv. Och nu när det är advent så lever vi i väntan på hans ankomst. Och då ska vi ta vara på det som är vårt. För jag menar, om du är en efterföljare till Jesus, då är du erkänd av Gud. Hallå? Du är erkänd av Gud. Det borde betyda någonting för vårt liv. Att vi har en högste som erkänner oss utefter vilka vi är. Du är inte bara Sven eller Matilda eller Arne eller Pekka eller Kurt eller vad du nu må heta. du är en gudason eller en gudskvinna kallad av den högste för det här livet. Och det borde vara värt ett amen eller ett halleluja eller ett tack gode Gud eller fantastiskt eller något i alla fall. Eller? Ja, kom igen nu. Vi är inte på en... Jag säger inte det. Alltså, vi är erkända av Gud. Vi gör vårt bästa i det här livet för att tjäna honom. Jag hörde en man häromdagen, han sa han har varit i Malmö pingst och träffat ett par härliga vänner och så har fått världens godaste middag från någon lunchrestaurang där. Och så säger han efteråt så här: det var så fruktansvärt god mat så jag var tvungen att bara gå fram till de här och berätta det för dem, va? Alltså när man har smakat något riktigt gott, då kan man gå till kocken och säga att det här var fantastiskt, det här var liksom bara wow. Och så säger han bara: du, det är ni som har lagat den här maten. Jag vill bara säga det till er, att det var den bästa gryta jag någonsin ätit. Liksom. Tack, vilka tjänare ni är. Och då säger den här mannen en väldigt intressant sak. Jag och min fru, så här, va? Vi känner en suverän Gud. Vi vill tjäna honom med suveränitet. Wow. Vi känner en suverän Gud. Innerförstått, va? Han har erkänt oss. Vi vill tjäna honom suveränt med det som vi är bra på och med de gåvorna han har lagt i vårat liv. Så innerförstått, va? Eller vad är det man säger? Underförstått. Vi tänker laga den godaste maten till våra gäster för att det är våran liksom välsignelse. Nu ska vi välsigna andra med det som vi kan. Och vi tänker inte jämföra oss med de här grymma lovsångsmusikerna vi har i våran kyrka. Eller det där förbönsteamet. Eller den där outreach-teamet. Eller den där pastorn. Eller den där barnledaren. Nej, vi är satta här. Vi är kallade av Gud. Och vi har fått en gåva. Vi känner Jesus. Vi känner en suverän Gud. Och vi tänker tjäna honom suveränt. Amen. Det är en gudstjänst, vill jag säga. Så med det sagt så tycker jag vi ställer oss upp. Så går vi till avslutningen. Och nu kommer det här tecknet här. Så du är redo där. Det handlar inte bara om att Jesus finns. Det handlar egentligen om: har jag sagt mitt ja till honom? Och vad betyder han för mig? För du vet att om du med din mun bekänt att Jesus Kristus är från Gud, från evighet till evighet, att han har kommit till den här miljön, till den här platsen, satt ner sina fötter här, och du bara erkänner honom som Herre, du tror i ditt hjärta att han dog och uppstod och han sitter på Faderns högra sida, då är du, det som Bibeln säger, frälst. Du är ett Guds barn. Men vi behöver inte bara läsa det här, vi behöver tala ut det i vårat liv. Och för att följa Jesus så måste du lyfta din blick någon gång och erkänna honom i ditt liv. Du kan inte fixa allt på en gång. Men du behöver låta Gud påverka ditt liv. Vi lever så ofta med masker på oss. Och vi sjunger lite fint och vi ber lite fint. Och sen frågar vi våran granne som så också sitter och ber lite fromt. Men han kan inte hjälpa dig, eller hon kan inte hjälpa dig. Du behöver lyfta av din mask och du behöver öppna upp dig för Jesus Kristus. Medan vi lever i väntan på hans ankomst så gör vi det bästa vi kan med vårat liv. Vi har fått den största talenten som någonsin har brakat ner i våra knä. Vetskapen om vem han är. Och han har kallat oss vid sitt namn. Han talar ut ditt namn. Han fröjdas över dig med jubel, säger Sefania bok. Okej? Okay? Så han ser på dig och han fröjdas över dig med jubel. Han är glad över vem du är. Att du är som du är. För han har skapat dig som du är. Och han vill inte att du ska likna dig vid någon annan eller jämföra dig med vad han eller hon gör. Utan du ska vara den du är. Det vill jag skicka med dig idag. Den här platsen här framme kommer vara en förbönsplats som vi har avskilt för att be för våra bröder och systrar. Om du kände dig träffad av den där grejen jag sa i början med rädslan för framtiden, då lägger jag mer än gärna min hand på dig och så ber vi i Jesu namn om befrielse från rädsla och ångest. Om du bär på någonting annat utefter vad jag har talat om idag, kanske det finns en inneboende längtan i dig om att vara en lärjunge till Jesus, eller först och främst så har du inte ens lärt känna honom. Ja, men vi ber mer än gärna tillsammans. Vi lägger den här dagen i Guds händer. Vi lägger resten av det här året i hans händer. Vi kommer ta en stund när vi är inför hans ansikte. Tillber honom för vem han är. För vad han har gjort för oss och vilka vi är på grund av honom. Tack Herre för att vi får samlas i ditt hus. I det som vi kallar för ditt hus. Men vi vet att du bor i våra hjärtan, Herre. Tack för att du har kommit till oss en dag. Du har givit oss den största talenten. Du har visat vem du är, hur du är. Och tack för att vi kan få visa på att du har förvandlat hela vårt liv. Hjälp oss att bara ibland uppfatta och uppenbara för oss, Herre, att vi är dina barn. Om vi har glömt bort det, så kom och knuffa oss lite i sidan. Men hjälp oss hålla blicken på dig, Herre. Du som är trons upphovsman och trons fullkomnare. Tack för att du inte liksom skonade dig själv ens, utan du kom till oss för att förmedla ett budskap som var större och nyttigare och bättre än vad vi hade kunnat förutsätta. Tack Herre för att du har kommit och visat dig för oss. Men tack också för att du har gett oss gåvor, att du har uppenbarat dig själv. Nu ber vi dig, Herre. Du som har givit oss så mycket, kom och möt med oss. Led våra liv, Herre. Hjälp oss som mammor och pappor, som bröder och systrar. Som föredömen, som förebilder, som viktiga vuxna för andra, grannar och så vidare. Led oss i de gåvor som du har placerat över vårt liv, Herre. Och hjälp oss att vara äkta och naturliga och inte plastiga utan på riktigt. Så lägger vi våra liv i dina händer. Ske din vilja med våra liv. För den julen som ligger framför. För den jobbiga tiden med släkten kanske. Men kom med ditt beskydd över vårt liv. Och hjälp oss att lyssna in vad du också vill säga till oss. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.